Förra veckan hade vi den stora glädjen att få börja studiet om trons vila. Man skulle kunna säga att slutet på Hebreerbrevet 3 och Hebreerbrevet 4 tar upp ämnet trons natur. Och det är intressant att trons natur beskrivs som en vila. Alltså att tron inte utgår ifrån egen ansträngning, varken mental eller känslomässig. Utan grundläggande är en gåva från Gud. Tron född av Gud. Och det gör också att den på något sätt kan lägga beslag på det som ligger utanför mig själv. Och det betyder också att trons föremål kan aldrig vara någonting inom mig. Utan trons föremål ligger utanför mig själv. Det är alltså en vila från allt eget. Både när det gäller själva ansträngningen och också föremålet för min tro. Föremålet för en kristna tron är Herren Jesus Kristus själv. Och tron är ju alltså ett redskap som är oss givet av Gud. För att vi ska kunna tillgodogöra oss den nåd som han vill skänka oss. En förlåtelse. Ja, den frälsning, den salighet som han ger åt de sina. Det finns ett gammalt svenskt talesätt som egentligen är ganska lustigt. När man säger att när det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked. På några håll i landet tror jag man säger när det regnar välling från himlen har den fattige ingen sked. Alltså när välsignelserna, rikedomarna kommer så har man ingen förmåga att tillgodogöra sig dem. Men vi får tacka Gud som både ger oss manna och sked så att vi kan tillgodogöra oss nåden. Vi har fått nåden och vi har fått tron för att kunna ta emot den. Ära vare Guds mäktiga och heliga namn. I Hebreerbrevet 4 och 11 ska vi läsa nu. Eller snarare 4, 1 till 11. Hebreerbrevet 4, 1 till 11. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnat för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, så svor jag i min vrede, det skall aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse, för på ett ställe säger han om den sjunde dagen. Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han, de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Så långt läsningen av Guds eget heliga, ofelbara och underbara ord. Vi ber att han lägger en mäktig välsignelse till det på allas våra hjärtan. Ja, vår text börjar. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Ett löfte. Bibeln innehåller bokstavligen tusentals löften. Det evangeliska löftet, frälsning från synd, som en fri gåva av nåd, är det allra största löftet. Med det följer många löften som gäller både denna tidsålder och den kommande. Det är mycket viktigt att vi blir stilla och begrundar vilka löften som ges redan här och nu och att vi lär oss att skilja dem från dem som ges i himmelriket när detta anlänt till fullo. Eller snarare, vilka löften som gäller oss redan här och nu. Och vilka löften som gäller oss i himmelriket när det är anlänt till fullo. De andliga löftena som evangeliet för med sig är bland annat de stora klassiska kristna sanningarna. Jag kan ju räkna upp några av dem bara för att vi ska få njuta av igenkännandets glädje. De andliga löftena i evangeliet, vilka är de? Pånyttfödelse, förlåtelse, rättfärdiggörelse, frid med Gud, barnaskap, helgelse, Guds inneboende närvaro, seger över synd, tröst, beskydd, bevarande nåd, bönhörelse, Guds gemenskap, församlingsgemenskap och många, många fler andliga löften som du säkert kan komma på. De så kallade fysiska löftena som evangelium för med sig är kroppslig uppståndelse eller förvandling, evigt liv, fullkomlig hälsa, fullkomlig kunskap, fullkomlig gudsgemenskap, fullkomlig gemenskap med de heliga, fullkomlig glädje och fullkomlig frid. Och fullkomlig frihet från all synd. Här har vi löften som handlar om vår fysiska människa och fullbordandet av de andliga löftena. I gränslandet skulle man kunna säga mellan de andliga och lekamliga löftena ligger löftena om det materiellt goda och kroppsligt helande samt helgelse från synd. Det kan vi få smaka här. Bibeln beskriver de här löftena som att vi fått smaka den tillkommande världens krafter. Och här kan man helt enkelt säga att smaka och att äta sig mätt är inte samma sak. Vi kan få smaka fullkomlig hälsa här på jorden, men ingen människa är odödlig. Så innan vi kan få uppleva fullkomlig hälsa som aldrig någonsin sviker, så måste vi befinna oss på den andra sidan uppståndelsen, då dödens udd är bruten och dödens seger är besegrad. Vi ska vara frimodiga att be i enlighet med de andliga löftena. Har Gud lovat här och nu att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, så är det så, vad en känslor och tillfällig förvirring säger. Och vi ska vara frimodiga och vi ska vara ödmjuka när vi ber i enlighet med löften om ägodelar och fysisk hälsa. Vi får be om det. Men vi ska vara väl medvetna om att vissa välsignelser möter oss här i tiden och andra väntar oss först i himmelriket. Om vi tror att alla fysiska löften ska lösas ut här på jorden, då kommer vi att bli oerhört frustrerade kristna som till och med riskerar att tro att Gud inte har all makt. Men när vi förstår att en del löften, de gäller denna tidsålder, de kan vi be för frimodigt. Och andra löften gäller den kommande tidsåldern och de kan vi frimodigt se fram emot. Och för det tredje finns det löften som vi kan få smaka redan här och nu. Och då får vi be i ödmjukhet och tro att det som sker är det bästa för oss. Filipperbrevet 4:6. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Lägg märke till att det står inte att vi ska få alla våra önskningar uppfyllda. Men vi ska få en frid som övergår allt förstånd. Och jag tror att det består i att vi inser att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag icke får. Så sjunger August Storm i sången Tack min Gud för vad som varit. Genom allt, mina älskade vänner, så ska vi vara förvissade om att Gud alltid svarar rätt på våra böner. Han svarar alltid. Han svarar ja, han svarar nej eller han svarar vänta. Men svarar gör han och han gör aldrig några misstag. Ja, det var några ord om löftena. Så står det så här, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Låt oss då akta oss, akta dig. Ja, Bibeln är mättad av varningar. Hebreerbrevet i synnerhet om att inte tillbaka visa, nonchalera, slösa eller slarva bort evangeliets stora erbjudande. Det finns bara en väg till frälsning och det är Jesu person och verk på korset. Nåden gör att frälsning innebär total vila från eget verk. Frälsningen tillhör vår Gud. Inte oss alltså. Uppenbarelseboken 7 och 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Vad kan det ligga i den här varningen? Akta dig er så att ni inte går miste om löftet. Ja, jag tror att vi skulle kunna tänka så här. Den som insisterar på att lita på sina egna goda egenskaper, dygder, förtjänster, sin egen fromhet eller sina egna goda gärningar är fortfarande inte inne i trons vila. Allt det jag räknade upp är goda saker, gott och nödvändigt, och det är ett passande gensvar i tacksamhet på Guds nåd. Men, lyssna vad jag säger, som grund för frälsningen är allt eget verk bedrägligt, värdelöst och faktiskt dödsbringande. Så när vi hör talas om löftet så ska vi ta det till oss som ett löfte, frälsningslöftet. Och vi får inte förtrösta på något annat än just löftet. För när vi förtröstar på löftet, då förtröstar vi endast på Gud som har gett oss löftet och ingen annan. Kristus alena. Vår text fortsätter. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet som de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Fjällstedt han skriver så här i sin kommentar. Liksom lekamlig spis icke gagnar utan att den förtärs och sammanmänges med kroppen, lika lite gagnar evangelium där det icke med tro emottages. Kanans land var utlovat så som fridfullt hem och lycklig arvedel åt Israels folk, men de flesta som utgick från Egypten blev icke delaktiga i denna arvedel. Så tillbjuds den himmelska arvedelen åt oss alla. Men detta hjälper icke till saligheten för dem som icke sätta tro till ordet och som icke lyda det. Så här har vi en ganska enkel men tydlig utläggning. Det blir ingen nytta av evangeliet för oss om vi inte kapitulerar från eget verk och i tro tar emot den fria gåvan. Man skulle kunna ställa sig själv några rannsakande frågor. Vad betyder det att ordet genom tron smälte samman med dem som lyssnade? Följdfrågan skulle kunna bli, hur tycker du att ordet smält samman med dig under din tid som kristen? Och den tredje frågan skulle kanske kunna vara: upplever du vilan i tron? Eller förtröstar du fortfarande på någonting hos dig själv? Ja, versen fortsätter. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Lägg märke till att det bara är de som ser hela sin frälsning som ett Guds verk som når vilan. Och det väl säger sig väl självt i och för sig, va? I psalm 62:2 finns det några tänkvärda ord. Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Bibeln är full av de här tankarna, att vi får inte rikta uppmärksamheten mot oss själva när det gäller frälsning. Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Kan du se så tydligt vilan är kopplad till Gud alena, Kristus alena, nåden alena, den gudagivna tron alena. Frälsningen tillhör vår Gud. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse. För på ett ställe säger han om den sjunde dagen. Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Alltså, det här är häpnadsväckande ord mitt i Hebreerbrevet. Det verkar som att författaren vill låta själva skapelsen belysa evangeliets sanning. När Gud har utfört sitt verk kommer vilan. Och det ser vi i själva skapelseberättelsen. På samma sätt är det med den nya skapelsen. Vi föds på nytt när Gud har utfört sitt verk, Jesus på korset. Och sedan kommer trons vila. Halleluja. Det här är lite intressant, för det här är också bakgrunden till varför de första kristna började fira sabbaten på den första veckodagen, Yom Rishon. Jesu uppståndelse inträffade på den första dagen, på det som vi kallar söndag, och blev beviset på att verket var fullbordat. Det var ju verkligen uppståndelsens evangelium. Det är fullbordat och nu kommer beviset för detta. Där gamla testamentets vilodag kom som lön för mödan på veckans sjunde dag, så börjar nu evangeliets vecka med vilan. Det här är en väldigt stark symbolik. Det kristna livet börjar med att vi kapitulerar från eget verk. Och därför firar vi denna början på veckans första dag. Frälsning kommer inte som en lön för mödan, utan som en kapitulation in i vilan. Och sedan börjar veckodagen med tacksamma gärningar till Guds ära. Vi läser vidare. Därför bestämmer han på nytt en dag, idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Och författaren låter oss alltså förstå att vilan i det här sammanhanget omöjligen bara kan ha handlat om Israels folk i Kanans land. Och han pekar på att David, som levde långt senare än Kaleb och Josua, som tog Israels folk in i det utlovade landet, profeterar och pekar fram mot en annan dag. Intressant. Inte att bara gå med hem till Israel, utan David säger det kommer en annan dag. Och denna andra dag är alltså evangeliets tidsålder. Och den lever vi i just nu. Vi lever i nådens tid och vi har fått ännu ett nådens år. Lina Sandell skriver, må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. O, så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan salig göra. Upplåt du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud. Nådens dag, nådens tid, nådens år. en annan dag, en vilans dag, en trons och nådens tidsålder. Så sammanfattar den helige ande för oss budskapet om nådens och trons vila med dessa kärnfulla rader. Och nu har vi nått fram till vers 9-11 i Hebreerbrevet 4. Alltså, nu kommer slutsatsen. Kvar står en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Ja, det finns en förunderlig koppling mellan Guds rike här och nu samt Guds rike där och sedan. Alltså här och nu på jorden och där och sedan i himmelriket. Det här spänningsfältet breder enligt teologerna ut sig över hela Nya testamentet och förklarar på ett trösterikt sätt varför vissa löften går i uppfyllelse här och nu medan andra uppfylls där och sedan. I de sista tre verserna i vår bibeltimme idag så vävs det omedelbara och det kommande temat samman på ett intimt sätt. Det är så fantastiskt fint uttryckt, naturligtvis, säger Bibeln. Den sabbatsvila som kvarstår för Guds folk är å ena sidan evangeliets nåd, som är den framkomliga vägen i kontrast till lagens gärningar som aldrig når ända fram. Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så sabbatsvilan är å ena sidan evangeliets nåd, vilan i tron, vilan i Kristi person och verk alena. Å andra sidan är den här sabbatsvilan också en beskrivning av den frommas död, då vårt livsverk är ändat och vi får vila oss från allt jordelivets slit. På detta fenomenala sätt så korsas bilderna av trons vila med den himmelska vilan. Visst är det vackert? Trons vila är en försmak och en bild av den himmelska vilan som kommer och vice versa. Den himmelska vilan får stå som modell för trons vila i Kristi fullbordade gärning. Det är ju märkligt att troende människor ska vara så stressade när hela tron är en vila. Egentligen kanske man inte borde le åt det utan gråta. Men det blir nästan lite tragikomiskt. Sist men inte minst. Det kan låta mycket märkligt att vi ska sträva för att komma in i vilan. Det gamla ordet vinnlägga oss har en mer passande klang. Och det stod i gamla översättningarna. Tanken är alltså, låt oss alltid påminna oss om att inte hamna i förtjänsttänkande och gärningsläror, utan alltid hålla fast vid den första tillförsikten. Och vilken är den? Jo, att allt är av nåd, som vi läste om förra veckan. Och till den som inte är omvänd är detta en uppmaning att så snart som möjligt hörsamma evangeliet och ta avstånd både från orättfärdighet och egen rättfärdighet. Bibelordet handlar inte om att de kristna ska kämpa för att ta sig till himmelen, utan kämpa trons goda kamp för att bevara evangeliets kärna. Himlen vinns av nåd alena genom tron alena. Så låt oss sträva efter att komma in i vilan och bevara vilan så att vi inte blir ett exempel på olydnad. Och glöm aldrig detta. Bibelordet handlar inte om att de kristna ska kämpa för att ta sig till himlen, utan att kämpa trons goda kamp för att bevara evangeliets kärna. Och vad är det? Himlen vinns av nåd alena genom tron alena. Amen.